Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern och framåt. Jag är gymnasielärare i historia och har ett särskilt intresse för just den svenska historien. Och det intresset valde jag att omsätta i en podd som nu har hållit på i bra lång tid. Och tanken med den här podden Kungar och krig, det är ju att prata om den svenska historien kronologiskt. Men jag gör det med utgångspunkt i en specifik person eller händelse, till exempel ett krig, en fred, någonting specifikt i varje avsnitt. Så ett avsnitt handlar till exempel om en fred, ett annat avsnitt handlar om ett krig, ett tredje avsnitt handlar om en kung, en drottning, eller som fallet är i dagens avsnitt, en greve. För ämnet för dagen, det är Per Brahe den yngre. Och det är ett avsnitt som jag gör eftersom jag minns det som att en av våra kungar för länge sedan önskade sig detta avsnitt. Jag har åtminstone i min planering av avsnitt som jag har i ett dokument skrivit upp att Anders Harrison för länge sedan skrev en önskning om att han ville ha ett avsnitt om Per Brahe den yngre. Om det är så, Anders, att jag missat detta på något sätt och det inte alls var du som önskade det här avsnittet, så får ni ändå ett avsnitt om Per Brahe den yngre. För det är ju nämligen så att om du är månadsgivare på hertignivå och uppåt, om du alltså är hertig, kung eller kung av Guds nåde, så har du möjlighet att välja ett specialavsnitt som jag gör. Du får alltså välja en person, en händelse, en plats eller någonting som du tycker att det här bör Mattias prata om i Kungar och krig. Och som sagt, om jag inte har antecknat fel, så var det just Anders Harrison som gjorde den här önskningen för länge, länge sedan. Och är det så, Anders, att jag har missuppfattat det, så får du gärna skicka ett litet meddelande, så får du gärna önska ett nytt avsnitt. Men oavsett så blir det ett avsnitt om Per Brahe den yngre. Och som brukligt så tackar jag er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på Kungar och krigs Patreon-sida. Och då är det Mats Källqvist, Ola Junhager och Rickard Sandnes Saunett som är kungar av just Guds nåde. Därtill har vi nämnde Anders Harrison som kung tillsammans med Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Wallman. Stort tack till er. Och som en påminnelse till er som är kungar, hertigar eller kungar av Guds nåde, det är alltså möjligt att önska er ett avsnitt som jag ska göra i podden. Men Dagens avsnitt som sagt ska handla om Per Brahe, den yngre. Och han är ju en spännande person när man pratar om just 1600-talets Sverige och stormaktstidens Sverige. Han lever ju under stora delar av 1600-talet. Han föds redan 1602 och dör i slutet av 1600-talet, närmare bestämt 1680. Det gör ju att han lever under stora delar av den svenska stormaktstiden. Och han är också en av de mest inflytelserika och en av de mäktigaste personerna under stora delar av 1600-talet. Han är greve av Visingsborg. Han är överste riksdrotts från 1640 fram till sin död. Han blir med tiden Sveriges största jordägare. Han är också generalguvernör över Finland och arbetade under sin tid som generalguvernör med att utveckla den finska delen av Sverige. Han grundar den kungliga akademin i Åbo. Han grundar ett flertal städer i Finland och han blir den första kanslern i kungliga akademin i Åbo 1646. Men Per Brahe, han föds alltså som sagt 1602, närmare bestämt den 18 februari på Rydboholms slott i Uppland. Hans pappa är riksrådet Abraham Brahe och hans mor heter Elsa Gyllenstierna. Så Per Brahe, den yngre, han föds alltså rakt in i den svenska eliten. För både på pappans och på mammans sida så finns det anor långt tillbaka i tiden. När Per Brahe föds 1602 så är dock släktens, alltså Brahe-släktens ställning något oklar. Den äldre Per Brahe, alltså Per Brahe den yngres farfar, han hade blivit greve 1561, det vill säga när Erik den 14 var kung av Sverige. Av sönerna till Per Brahe så var det 4 som levde till vuxen ålder, alltså Abraham Brahe och så ytterligare 3 syskon till honom. De 2 äldsta av Per Brahes söner, de hamnade på kung Sigismunds sida i konflikten med hertig Karl i slutet på 1500-talet. Och när hertig Karl besegrade Sigismund så blev de 2 äldsta tvungna att fly till Polen tillsammans med Sigismund. Även Abraham, alltså Per Brahe den yngres pappa, hade varit på Sigismunds sida, men under konflikten gått över till Karls sida och lyckades också övertyga den misstänksamme hertigen om att lita på Per Brahe. Det gör Karl och han belönar Abraham och hans äldre bror Magnus, det vill säga Per Brahe den yngres farbror, och ger dem riksrådsvärdighet. Och Magnus Brahe, han sköter arbetet som riksdrotts under stora delar av Gustav den andra Adolfs tid som regent. Och även Abraham Brahe hamnar på rätt sida i konflikten och får flertalet uppdrag åt den svenska kungen under sin livstid. Men även från Elsa Gyllenstierna, det vill säga mammans sida, så har Per Brahe fått både inflytande och förbindelser tillbaka med släktleden. Per Brahes morfar, alltså Elsa Gyllenstiernas far Nils, han hade varit riksdrotts. Och genom giftermål så var släkten Gyllenstierna släkt tillbaka till Sten Sture den yngre bland annat. Att Abraham Brahe hamnade på rätt sida i konflikten mellan hertig Karl och Sigismund, det gör ju att Per Brahe får en uppväxt under det tidiga 1600-talet som är präglat just av att vara en del av den svenska makteliten. Abraham Brahe, han kan sända sina söner på flertalet studieresor till Europa, så som man gör med högadliga ynglingar vid den här tiden. Per Brahes studier, de inriktas huvudsakligen på teologi och till den utsträckningen att Abraham Brahe skriver ett brev till sin son där han i brevet gör en tillrättavisning för att han inte tycker det är lämpligt att Per Brahe ägnar så mycket tid åt de teologiska studierna, eftersom Per Brahe inte har som uppgift att bli präst. Trots att Per Brahe inte kommer att gå till historien framförallt som någon militär härförare, så lägger han mycket fokus under sin uppväxt på att tillägna sig kunskaper i till exempel ridning, fäktning, dans och sånt som riddare vid den här tiden och adelsmän vid den här tiden som siktar på en militär bana förväntas kunna. Han lyckas under sin tid i Europa på de här resorna också utveckla goda språkkunskaper, sådant som kommer att gynna honom senare i karriären. Per Brahe, han gör två omfattande studieresor till Europa. Den första resan, den går mellan 1618 och 1621. Och den andra resan gör han mellan 1623 och 1626 huvudsakligen. Så är han i det protestantiska Tyskland. Men gör också kortare avstickare till bland annat Frankrike, Italien och England. Han är också i Nederländerna. Och i slutet av den andra utlandsresan så är Per Brahe i stånd att ta värvning i Nederländerna. Men hans pappa, Abraham Brahe, lyckas få sonen att inte ta det här uppdraget att ta värvning åt den nederländska armén, utan återvänder tillbaka till Sverige för att i Gustav Adolfs tjänst utnämnas som kammarherre. Han blir överste i Smålands kavalleriregemente redan som 26-åring. Men han har en ganska vacklande hälsa redan i unga år, vilket gör att Per Brahes bana och karriär som soldat och befäl inte lyckas, och han överger den militära karriären redan 1631 för att satsa på en civil karriär. Och han hade faktiskt redan 1628 blivit lagman i Värmland, Bergslagen och Dalsland. Ett uppdrag som han förvisso sköter med hjälp av ställföreträdare. Men det är någonting som är brukligt vid den här tiden. Han var lantmarskalk vid riksdagarna 1629 och 1630. Och då är ju Per Brahe fortfarande inte ens 30 år fyllda. Så att han får de här tunga positionerna vid relativt unga år tyder på att Gustav II Adolf ändå vill ha Per Brahe vid sin sida. Och 1630 så utnämns Per Brahe även till riksråd. Han blir assessor vid Svea hovrätt. Så redan innan 30 års ålder så har Per Brahe alltså tillskansat sig ett flertal maktpositioner. Och det blir inte sämre av att han 1628 gifter sig med Kristina Katarina Stenbock, som är syssling till den svenska kungen Gustav II Adolf. Kristina Katarina Stenbock är alltså dotter till riksrådet Gustav Stenbock och grevinnan Beata Margareta Brahe. Kristina Katarina Stenbock, hon träffade Per Brahe den yngre i samband med att hon tjänstgjorde som kammarjungfru åt drottning Maria Eleonora och gifte sig alltså 1628 med Per Brahe den yngre. Gustav II Adolf, han dör ju 1632, och i samband med det så blir ju förmyndarregeringen de som tar makten i Sverige. Per Brahe, han ingår inte i den här förmyndarregeringen, men är ändå ett av de mest inflytelserika riksråden. Han skickas av förmyndarregeringen ner till Tyskland för att där tillsammans med Axel Oxenstierna vara representant vid fredsförhandlingarna. Han leder bland annat den svenska delegationen i fredsförhandlingarna med Polen. Det är i samband med att man ska sluta fredsfördraget i Stimsdorf 1635. Alltså uppföljaren till stilleståndsavtalet i Altmark 1629 som Per Brahe är med att och förhandlar. I samband med det här fredsfördraget i Stimsdorf 1635 så tvingas Sverige lämna ifrån sig större delen av de tullintäkter som man har fått från flodmynningarna i de östra delarna av Östersjön. Och Axel Oxenstierna, som ju är de facto ledare för Sverige, han är kritisk till delegationen och Per Brahe. för att den har gjort alldeles för stora eftergifter gentemot Polen i samband med fredsfördraget. Åsikten i allmänhet bland riksråden är ändå troligen så att de eftergifter som man gör i Stimsdorf är oundvikliga med tanke på vilken pressad situation Sverige är i 1635. Men på grund av fredsfördraget i Stimsdorf och vissa motsättningar i riksrådet så skickar Axel Oxenstierna Per Brahe 1637 till Finland som generalguvernör. Det här är ett initiativ som tas av förmyndarregeringen och man skulle kunna betrakta det som en petning neråt i hierarkin för Per Brahe. Men det är inte nödvändigtvis så att Per Brahe själv uppfattar den här förflyttningen till Finland som en förvisning. Han kommer i alla fall till Finland i november 1637 och flyttar där in på Åbo slott och inrättar ett kansli för de finländska ärendena. Han tar itu med uppgifter och redan den första dagen som han ankommer till Finland så utför han sina första befallningar. Förutom de län som i allmänhet räknats till Finland så ingår i det här generalguvernörskapet som Per Brahe utnämnts till också Kexholms län, men inte Österbotten. Något som har blivit väldigt typiskt för Per Brahes tid i Finland, det är de omfattande inspektionsresor som han gör. Under sin första tid i Finland så gör han ett flertal inspektionsresor. Nästan omedelbart efter att han har kommit till Finland så reser han via Tavastehus och Nyslott till Viborg, till Kexholm, till Göteborg och till Nyen. Vintern 1639 så reser han runt i de södra delarna av Finland och hela vägen till Kexholm. Sommaren samma år så gör han sin mest omfattande resa, trots att det är betydligt svårare att ta sig fram på sommaren än på vintern, eftersom isar och sånt är frusna på vintern och då kan man ju ta sig fram där mycket lättare. Men under den här resan så besöker han Helsingfors, tar sig längs med vattnet in i landet via Tavastehus och Nyslott till Lieksa och gör även en avstickare till Vithavskarelen. Sen fortsätter resan till Kajarna och Uleåborg, och Uleåborg tillhör inte ens Per Brahes förvaltningsområde vid den här tiden, och sen så återvänder han landvägen till Åbo. Våren 1640 så gör Per Brahe en flera månader lång resa från Jamma och Koppori i Ingermanland via Kexholm till Kuopio och Idensalmi. Sen reser han till Rauta, Lampi och Rovesi tillbaka till Åbo. När Per Brahe reser runt i Finland och rapporterar till det svenska styret så konstaterar han att det finns stora möjligheter att utveckla Finland och göra Finland till en blomstrande trakt som till och med, som det beskrivs, kan jämföras med en del europeiska kungadömen. Det finns gott om fisk, det finns gott om vilt och det finns goda förutsättningar för att bedriva bergsbruk i Finland. Per Brahe upplever också de finska invånarna som flitiga. Det som Per Brahe däremot ser behöver göras, det är att man måste effektivisera administrationen i Finland. Man måste förnya jordeböckerna för att få en klarhet i hur mycket folk som bor på olika platser och hur mycket stor förmögenhet olika invånare har. Förvaltningen av länen och de finska församlingarna ska reformeras genom att man delar upp dem i betydligt mindre enheter. Man delar upp ett stort antal församlingar i Tavastland och Savolax och Nylands län och Tavastehus län och Åbo, Viborgs och Nyslotts län delas också i mindre enheter. Man behöver också, menar Per Brahe, höja ämbetsmännens kompetens. Och det gör man på bästa sätt genom att utveckla skolväsendet. Man grundar ett flertal trivialskolor och barnskolor runt om i Finland. Men det mest långtgående projektet är att man grundar Åbo Akademi 1640. Även flertalet andra saker lyckas Per Brahe göra under sin tid i Finland i slutet av 1630-talet. Helsingfors flyttas till sin nuvarande plats, vilket kommer att ge staden stor betydelse framgent. Han organiserar också postverket i Finland redan 1638 1998 så tas regelbundna postturer i bruk. Per Brahe, han vistas i Finland fram till sommaren 1640. Och när han står i begrepp att resa tillbaka till Sverige under sensommaren detta år så är han nöjd med vad han har lyckats med. Och det finns en sägning från den här tiden om hur Per Brahe själv ska ha uttryckt sin tid i, hur han ser tillbaks på den här första tiden i Finland. Jag var med landet och landet med mig väl till freds. Per Brahes avsikt det är att bara göra en kortare visit till Sverige sommaren 1640. Men situationen förändras när drottsen Gabriel Gustafsson Oxenstierna avlider under det sena 1640. Per Brahe, han kan i det här läget ha rättmätig anspråk på att bli svensk riksdrotts eftersom han kan hävda att Gustav II Adolf lovat honom det här ämbetet. Dessutom så har både hans farbror Magnus Brahe, hans farfar Per Brahe och hans morfar Nils Gyllenstierna varit svenska riksdrotser. När riksråden röstar så är det Per Brahe och Gabriel Bengtsson Oxenstierna som delar på antalet röster, vilket gör att den 14-åriga drottning Kristina blir den som får komma med avgörandet. Och genom lottdragning så är det Per Brahe som 1640 utses till riksdrotts och blir därmed också medlem av den svenska förmyndarregeringen. Det här gör att han får lite grann sätta sin position som generalguvernör i Finland på paus. Han har dock fortsatt starka band till Finland. Han har förläningar i Pargas och i Sankt Mårten och i Pellosniemi socken i Savolax. Och utnämningen till kansler för Åbo akademi 1646 gör hans band till Finland ännu starkare. Per Brahe, han har inte jättelätt att komma överens med drottning Kristina som ju har förklarats myndig och blivit svensk regerande drottning 1644. Han blir på nytt utnämnd till generalguvernör av Finland 1648. Och den här gången så är det nog mer rimligt att se det som en marginalisering, att man faktiskt vill göra sig av med Per Brahe, att drottning Kristina ser generalguvernärskapet i Finland som ett sätt att få bort Per Brahe från den innersta kretsen i Sverige. Så Per Brahe, han anländer återigen till Finland och till Åbo sommaren 1648 och han fortsätter sina inspektionsresor runt om i den här landsdelen. Den längsta resan som Per Brahe företar sig, den går via Helsingfors och Viborg till Nyslott och Kajana och Uleåborg. Under resan tillbaka så är han i de flesta av kuststäderna längs med den Botniska viken. Våren 1650 så är han i Tavastehus och Viborg. Och efter en kort visit i Sverige 1650 för att delta vid drottning Kristinas kröning och sin hustru Kristina Katarina Stenbocks begravning så återvänder Per Brahe till Finland från norr runt Botniska viken och reser även vidare till Kajana och Kuopio. Den andra perioden som generalguvernör har framförallt kommit att kommas ihåg för att Per Brahe under den här tiden grundar ett stort antal städer. Per Brahe menar nämligen att ett utökat antal städer ökar konkurrensen och ökar fliten och ökar tillgångarna. Och att ha flera städer innebär också att bildningsnivån i landet skulle höjas. Per Brahe grundar under sin tid som generalguvernör Nyslott, Vilmanstrand, Kristinestad. Och på sina egna förläningar så grundar han Kajana och Brahe i trakten av Lieksa. De två sistnämnda förde emellertid en tynande tillvaro och upphör ganska snart. Det finns inte riktigt samma tillförsikt från Per Brahes sida under den andra perioden som generalguvernör. Hans hustru har ju avlidit, hon dör ju 1650 efter en tids sjukdom. Per Brahe, han börjar också närma sig de 50 och har under egentligen hela livet dragits med sjukdomsproblem. Det kan också anas en viss besvikelse hos Per Brahe, den yngre, att det inte har skett så stora förändringar i Finland som han hade hoppats på efter att ha genomfört de ganska stora reformerna. Så i september 1651 så lämnar han Åbo och kommer aldrig att komma tillbaka till Finland, trots att han faktiskt kommer att leva i nästan 30 år till. För finländare så har Per Brahes tid som generalguvernör kommit att lite grann få ett skimmer av en lycklig tid. Det här uttrycket i grevens tid påstås komma från Finland och den period då Per Brahe är generalguvernör över Finland. Idag så har ju uttrycket i grevens tid snarare kommit att betyda någonting som man gör precis innan deadline har gått ut, det vill säga när man har extremt lite tid till sitt förfogande. Men ursprungligen, om man tror på att det kommer härifrån, så ska grevens tid syfta på en lycklig period då saker och ting blir bättre, och den ska ha då kommit ifrån den tid då greve Per Brahe var generalguvernör över Finland. Under den perioden som Per Brahe är generalguvernör i Finland så effektiviseras administrationen, och utvecklingen i Finland kommer att gå mer i samklang med de mer centrala delarna av det svenska riket. När Per Brahe kommer tillbaka till Sverige så grundar han i sitt eget grevskap staden Gränna 1652. Brahehus byggs färdigt, man hade börjat bygga det redan 1637, men arbetet blir inte klart förrän i mitten av 1650-talet. Han inrättar också ett gymnasium och ett boktryckeri i Påvisingsö. Av drottning Kristina så belönas Per Brahe med stora förläningar. Det ansluts nya områden till grevskapet Visingsborg, och när det är som störst så kommer det att omfatta 900 mantal, vilket är större än vad Axel Oxenstierna till exempel eller Magnus Gabriel de la Gardi har i sina grevskap. Så Per Brahe är för sin tid den absolut största och mäktigaste markägaren i landet. Förutom förläningarna så ökar han under resten av sitt liv mängden landegendomar genom att köpa och byta. Han gifter sig 1653 med Beata de la Gardi, och genom att gifta in sig i den de la Gardiska släkten så utökar han också sin egendom. En ny kung har ju kommit på plats i Sverige i och med att Kristina abdikerar, nämligen Karl den tionde Gustav. Och hans ryska krig utbryter 1656, och då vill Per Brahe åka tillbaka till Finland för att försvara Sverige vid östgränsen. Övriga riksråd menar dock att Per Brahe bättre behövs i Sverige och att han ska föra befälet i fronten mot Danmark under slutet av 1650-talet. Per Brahe är ju egentligen ingen militär ledare, han är ju huvudsakligen en civil ämbetsman, men han lyckas ändå organisera försvaret så väl att danskarnas anfall kan avvärjas och danskarna förlorar den här delen av kriget. Karl X Gustav, han dör ju 1660, faktiskt här i Göteborg, när jag sitter och spelar in det här avsnittet. Och i och med Karl X Gustavs död så får Per Brahe ytterligare mer makt. Hans makt i riket stärks. Det sker två riksdagar 1660, och det blir så att det är återigen en förmyndarregering. På samma sätt som när Gustav II Adolf dog så är det en förmyndarregering som får makten i Sverige. Initialt så är det Per Brahe som är den mest synliga i den svenska förmyndarregeringen. Men med åren så får Per Brahe mindre och mindre betydelse. Kanske beroende på hans höga ålder. Och istället så koncentrerar sig Per Brahe under de sista åren av livet på att sköta sitt grevskap och sina övriga egendomar. Karl den tionde Gustavs son, som också får namnet Karl och blir kung som Karl den elfte, när han blir myndig så tittar han framförallt på en yngre generation av adelsmän för att välja, där han väljer rådgivare bland. Och Per Brahe, han är ju gammal i gemet, och man kan lite grann se det som att Karl den elfte uppfattar Per Brahe som en rest från en äldre tid, från Gustav II Adolfs tid, och att Karl den XI framförallt vill ha nytt folk och nytt blod och nya tankar in bland kretsen kring närmast honom. Så Per Brahe försvinner lite grann ut i periferin under sina sista år. Det betyder dock inte att han är betydelselös. Det finns brev och befallningar bevarade från till och med hans sista år i livet 1680. För 1680 så drar Per Brahe sitt sista andetag på Bogesunds slott och han gravsätts i Östra Ryds kyrka. Det blir en del diskussion om arvet efter Per Brahe eftersom han inte har några överlevande barn. Men det kommer att spela mindre roll eftersom en av de saker som Karl den XI gör kort efter Per Brahe, den yngres död, det är ju att fatta beslut om reduktionen. Vilket innebär att flera av adens områden, bland annat grevskapet Visingsborg som har varit Per Brahe, den yngres utgångspunkt som svensk greve, det dras in till kronan. Så Per Brahe den yngre, han föds alltså 1602 rakt in i den svenska makteliten under Karl den IX som svensk regent. Han tar del av det svenska styret och blir en del av den svenska makteliten under Gustav den andra Adolfs tid som svensk kung. Under drottning Kristina så tar han först plats i den svenska förmyndarregeringen. Han blir framförallt generalguvernör över Finland. Det kanske är det som han är mest känd som i eftervärldens ögon. Men sen har han ju också framförallt som riksdrotts stort inflytande i Sverige. Han är ju faktiskt riksdrotts hela vägen fram till sin död 1680. Även om hans de facto inflytande är betydligt mindre under de sista åren när Karl den XI har blivit myndig. Så där har vi historien om Per Brahe den yngre, svensk greve och lantmarskalk, riksråd, generalguvernör, riksdrotts och en av de mäktigaste personerna i Sverige under 1600-talet. Vill du också önska ett avsnitt eller en person som jag ska göra ett avsnitt om så får du gärna gå in och bli månadsgivare på patreon.com och då behöver du vara månadsgivare på hertignivå eller uppåt. Jag tror som sagt att det var Anders Harrison som önskade det här avsnittet för länge sedan. Och återigen Anders, om det är så att jag missuppfattat och det inte alls var det här du önskade så får du jättegärna skicka ett mejl eller ett meddelande på Patreon så får du önska ett nytt avsnitt. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.